Podplay.
Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
Helskotta, vilken fart det är på dig idag.
Ja, idag är det fart.
Ja, det är en riktig kul sprut idag. Kul att se dig, kompis.
Ja, det är mycket sport nu i mitt liv.
Är det så?
Ja, massor. Massor.
Går det i vågor det där? Eller? För du känns som en konstant missbrukare på något sätt.
Ja, jag är en konstant brukare, heter det ju. Nej, jag följer alltid sport, ja. Men nu är det ju väldigt mycket slutspel.
När skaffade du dig senast en ny sport? Är det som att du kollar på sporter som du har kollat på sedan 1789, eller har det liksom sedan franska revolutionen tillkommit någon ny? När var senast du gick igång på en ny sport?
Ja, men jag tänker att jag ska försöka hitta nya sporter, för att när man väl kommer in i en sport så blir den ju oftast väldigt rolig. Det finns ju en anledning till varför det finns ett gäng utövare. Men Formel 1 är ju konstant och den har nyligen dragit igång. Och det är helt fantastiskt.
Andrea älskar Formel 1 också, och det är verkligen som
Skitsamma, vi behöver inte gå in mer på det här. Men sen har det ju varit en del rabalder här kring lite lagidrotter av flera skäl. Dels så, och det är därför vi har en sån eminent gäst idag. Ingen slump att Helena är här.
Nej, det är inte som att hon bara trillar förbi på sin kaffe. Utan
det ska bli väldigt intressant att höra just om det här med lag. Så jag tycker att vi drar inte ut på det här längre.
Nej.
Nu helt enkelt välkomnar vi eminenta och mycket trevliga gäst, Helena Folker! Hej Helena!
Hej!
Du kommer som en solstråle du också.
Är det så?
Ja. Hur är läget?
Ja, men jättebra. Jag är ju inte van att vara i de här lokalerna, för min tidigare jobb var ju faktiskt i ett annat hus.
Konkurrenten?
Så, ja.
Mm. För då kan vi berätta för lyssnarna, vi sitter ju i det som är Expressen. Huset kan man väl kalla det för, på Görvelsgatan. Och du då var ju inom Schibsted.
Exakt.
Som är Aftonbladet.
Ja.
Får du kalla kåra när du går in här? Eller var du glad att vi...
Är det som lagidrott att du känner att det är lite så AIK Djurgården, att det hänger kvar?
Ja, men det är ju ett annat lag, absolut. Ja. Som man har mött genom åren. Nej, men så är det inte. Men det är väldigt kul att vara här. Det är en här
nu, hur var det nu? Var det ett annat lag eller inte? Du skojar du, eller är det som att det lite är så ändå, eller?
Ja, men absolut.
Att det
Ja. Jag jobbar med en gammal Bonnier-kollega nu.
Ja.
Och det kivas en del.
Ja, det lever
vi får
kvar,
påminna oss att vi nu spelar för samma lag.
Det är som landslaget. Man kommer från olika klubblag och så gäller det liksom att lista ut det där.
Men Schibsted är en stor koncern. Men om du ska dra då, för vi vill ju snart nog landa i vad du gör idag.
Det låter bra.
Men jag tänker att det är alltid intressant för lyssnaren att förstå ju vem är det vi pratar med egentligen. Och berätta, från Linköping och basket, ska vi ta det därifrån då?
Ja, men exakt. Nej, men jag kommer från Linköping, men har ju bott då mitt vuxna liv i Stockholm. Och jobbar nu som vd för Lager.se. Det är för många väldigt välkänd liksom, föreningssystem, och man har barn som har spelat i olika idrotter. Men för den som inte vet så är det liksom ett föreningssystem eller ett affärssystem för idrottsföreningar. Och hur jag hamnade här har väldigt mycket med min barndom att göra. För när jag var barn så var jag en väldigt aktiv tjej. Jag testade många sporter. Handboll, innebandy, simning, fotboll. Men landade till slut i basketen när jag var 7 år. Så jag höll på med basket. Ja, men från 7 till 18.
Borde du inte ha bott i Norrköping om du skulle vara med i en bättre lag?
Då har vi ännu större rivalitet än Schibsted Bonnier. Ja, absolut. Nej, men när jag började basket, då fanns det faktiskt ingen verksamhet för 7-åringar. Så jag fick börja med de som var lite äldre. Och på den vägen blev det så att jag fastnade för det. Och,
vad tror du var som gjorde att du fastnade för basket av alla grejer du provade? Var det ren slump det där, eller att det var rätt dag? Eller var det...
Nej, men det tror jag inte. Dels så fanns det nära i den skolan jag gick, i den gymnastikhallen. Sen så var det både tjejtränare, och så tränade jag med tjejer. Det blev en lätt väg in. Det var fart under, alltså i mina ben när jag var liten, så det passade rätt bra att spela basket. Det var korta, intensiva sträckor fram och tillbaka. Passade liksom en ung Helena. Och den gemenskapen som fanns i den föreningen, det här var ju KFUM Linköping. Det var en fin förening som involverade både mig och hela min familj under de åren jag spelade.
Men sen då, fortsätter du, på vilken nivå hamnar du? Var du en bra basketspelare? När la du av, så att säga?
Men jag la av när jag var någonstans 17-18, som tyvärr många gör, när mycket annat lockar i livet. Man blir vuxen och så vidare. Men jag var helt okej. Jag var med, jag försöker vara som ödmjuk, nej, men jag var i alla fall med i uttagningen till juniorlandslaget, så fick åka till Södertälje med pappa.
Jag älskar det, jag fick åka till Södertälje.
Det var stort, ja det var stort. Även då var det liksom, för att komma då från en mindre stad och komma till, Södertälje hade otroligt bra basketlag och där uttagningen var 8 timmar träning per dag och men det var stort.
De har väl fortfarande en väldigt bra organisation där i Södertälje basket, va?
Ja, precis. Men tog mig inte vidare därifrån, om man säger så. Och ja, det var väl den tiden i livet jag inte hade det extra och den extra växeln att lägga in. Så ja, det var väl något år efter det som jag sen avslutade. Det var också på grund av en skada, ska jag säga. Så att det blev lite för svårt att hitta den motivationen i den åldern att ta sig tillbaka.
Och det är vanligt, säger du, att man liksom... Man, de som hittar in någonstans där, och sen så när tonåren står i sin peak så är det annat som blir
Men
mer
exakt.
Intressant.
När man tittar på den statistiken som finns så är utmaningen hos just flickor att när de når den här åldern, egentligen från 14-15 redan, så ser man ett större bortfall från aktiva.
Men, absolut, men visst är det väl så. Jag upplever också att jag själv var duktig, inte super, super duktig, men jag var Sverigebra på tennis. Men när man sen kom upp i puberteten och det blev annat som blockade. Liksom.
Mm.
Och det är väl det som skiljer dem som blir riktigt bra.
Ja.
De liksom klarar hela den biten och fortsätter motivera sig. Och sådär.
Ja.
Min son exempelvis, han är 21 nu, han var också väldigt duktig, spelade TV-pucken i hockey. Och var...
TV-pucken i hockey?
Ja, men jag vill bara... Okej, han spelade TV-pucken.
Ja,
men då var det ju väldigt mycket där bland hans gäng också, att målet var inom hockeyn, från att de var 8, 6, 7, 8 år, så var det liksom TV-pucken. Jag ska bli med i TV-pucken. Och när man har varit med i TV-pucken så fanns det, var det liksom som att jaha, liksom. Men det är egentligen då det ska börja. Det ska ju vara någonting roligt fram. Men han ledsnade då. Och la av, tyvärr. Så att jag skulle säga att det är väl rätt vanligt även bland killar.
Ja, absolut. Det är det.
Det är väl kanske en större utsträckning.
Ja, men det är det. Ja.
Och vad hände sen då? Sen la du liksom sporten på hyllan i största allmänhet eller, och gjorde karriär? Eller levde sporten ändå med under dina år i...
Ja, nej, men jag skulle säga att jag, alltså att röra på mig och träna har jag alltid levt kvar. Men där och då lämnade jag liksom själva föreningsidrotten bakom mig. Jag gjorde ett försök när jag pluggade på universitetet att börja spela basket igen. Men det var rätt tufft att hålla det tempot som krävdes med de som spelade där och då. Så att nej, det har egentligen snarare varit en personlig dröm att den dagen jag får barn och de blir tillräckligt vuxna, då har jag alltid sett fram emot att bli en del av den här rörelsen igen. Jag ser tillbaka väldigt mycket på mina föräldrar som engagerade sig väldigt mycket i basketen när jag var ung. Vi hade en 7-sitsig bil och min mamma pratade mycket om att det var så bra med 2 tvättmaskiner för då kunde man alltid tvätta träningsstället och så vidare. Och någonting har jag väl liksom sett fram emot det där. Men jag har nog aldrig tänkt att jag kan jobba med det professionellt. Så att det var egentligen när jag då fick möjlighet att jobba för laget som jag kände, alltså här får jag ju betalt också för att hjälpa till med det här. Så att det var,
men vi har ju snackat om Schibsted, du måste ju berätta vad du gjorde på vägen då. Du gick och pluggade, blev ekonom.
Ja, stämmer.
Och efter ekonomutbildningen så gick det...
Direkt till Schibsted. Ja.
Gjorde karriär där.
Ja, jag började, de har ett traineeprogram, ett managementprogram som är 2-årigt. Så att jag började på Aftonbladet på den tiden där... Trafiken växte i mobilen. Man behövde ställa om. Sen gick jag vidare till Blocket. Egentligen samma utmaning där. Fler och fler annonser som man la in för försäljning lades in i mobilen och man behövde anpassa användarupplevelsen till det. Var även en sväng i Oslo där man har sitt huvudkontor, Schibsted då. Jobbar för en norsk sajt och sen tillbaka och jobbar med en startup inom Blocket. Och det var på den tiden man ville ta upp kampen om Airbnb. Alltså uthyrning av semesterbostäder. Man såg att det fanns otroligt många uthyrningsobjekt inom Blocket och den internationella Blocket. Så vi byggde en internationell samlingsplats för det. Men mitt sista gig på Schibsted, det var på tv.nu. Där jag var då vd från 2017. Och där handlade det mycket om att transformationen från att linjär tv då går ner och streamingavandet går upp. Och sen ändra egentligen hur den produkten såg ut eller ser ut nu för att anpassa till det nya användarbeteendet.
Häftigt. Men var det att du varit en familj och barn som gjorde att du... För nu bor du i Örebro?
Nej, jag inte.
Du bor i Stockholm?
Ja, jag bor här.
Men du har, ju, har ni kontoret på dagen?
Ja, vi har både i Stockholm och
Örebro. Jag vet att du har ju någon koppling till Örebro.
Ja, och det är att vi har vårt huvudkontor, kan man säga.
Ja,
laget kommer från Örebro.
Ah.
Så det är jag och vårt annonssälj som sitter här i Stockholm. Mm.
Men vad var det som gjorde att du gjorde den förändringen att gå ifrån... Det låter ju som en ganska tydlig karriärresa. Liksom, vad det är för bolag att gå framåt och gå där. Och sen så helt plötsligt, bam, så går vi till liksom, sportvärlden. Var det en stor skillnad för dig som du tänkte så här, nu ska jag göra någonting nytt? Eller var det bara en naturlig same shit different name?
Men liksom... Nej, men jag tror mycket växte under pandemin. Ännu mer diskussioner omkring hållbarhet. Och jag fick mitt andra barn under pandemin. Och det blev helt enkelt viktigare för mig vilket bolag jag vill jobba med och representera för bolag. Och eftersom de här tjänsterna inte fanns när jag själv spelade så fanns det inte heller på min radar.
Mm.
Rent professionellt.
Mm.
Så att när jag då blev tillfrågad så var det inte förrän då jag förstod att nej, men kan man alltså jobba med det här också? Mm. Men du, på den vägen.
Vi ska prata om liksom lagidrott och föreningsidrott eller vad man ska kalla för. Hur mår det i Sverige idag? Liksom, om vi skulle ta pulsen på, du sitter ju ändå nära händelsernas centrum och inte annat. Hur skulle du säga att svenskt föreningsliv utifrån idrottsperspektivet mår idag?
Ja, men det finns flera utmaningar nu inom föreningsidrott. En utmaning är ju det faktum att man har tappat väldigt många aktiva från pandemin. Det är primärt inomhusidrotterna som fick stänga ner helt under pandemin. Och när man då har öppnat upp igen så har det varit svårare att återaktivera de här barnen och ungdomarna. Jag vet att innebandyn exempelvis är en idrott som har tyvärr tappat många aktiva.
Mm.
Det är skittråkigt. Och det är inte vad vi behöver i Sverige.
Nej.
Eller i något
land. Att folk ser mer stillasittande.
Nej, precis. Mm. Det här är väl superviktigt att vi håller igång och så då.
Ja, men visst. Och en annan utmaning som vi alla känner igen såklart är ju lågkonjunkturen med stigande priser, elpriser, matpriser och så vidare. Och tyvärr gör ju det att familjernas plånböcker minskar. Det är rätt dyrt att... utöva vissa typer av idrotter. Så vi såg det redan för några månader sedan att det var vissa tendenser till att familjer inte har råd. Och jag blev intervjuad då om det här och det blev enormt genomslag i media. Det visar bara på hur många som förstår att det här är viktigt och vad konsekvensen blir om våra barn och ungdomar inte får tillgång till idrott. Vi ska inte glömma bort att det är ju faktiskt vår framtida arbetskraft vi pratar om och vi vet vad det har för effekter. Så att det är en till utmaning. Och sen inte minst utifrån föreningens perspektiv så de flesta föreningarna i Sverige drivs ju ideellt. De har en begränsad ekonomi. Men det är klart att de ska också lysa upp en ishall. Med de elpriser som har varit så har det blivit ännu tuffare. Och de är ju beroende av stöd och medlemsavgifter och så vidare. Så att,
men hur är det för er då? För egentligen så tar ju ni betalt av föreningen. Om vi ska hårdra det så skulle vi kunna säga så här. Ni är ju en av dem som kostar pengar för en förening. Men å andra sidan skulle man också kunna säga att ni är också de som jag tänker kan supporta föreningarna för att ni ska få finnas kvar. För finns det inga föreningar så finns det ju inga lag att registrera eller som kan ha en sajt. Så att, jobbar ni mycket så här, ni också är supporter och jobbar proaktivt för föreningarna. Eller hur, det måste vara lite delat där liksom.
Ja, nej, men alltså det som är speciellt med den här branschen som jag jobbar i nu jämfört med innan det är ju att vår ambition är att det ska kosta så lite som möjligt för föreningen i och med att vi vet om att de har begränsad ekonomi. Däremot så behöver vi få in intäkter för att vi är 25 anställda och jobbar med det här.
Och du är vd, du ska ju ha en fet lön också.
Ja, nej. Men i alla fall så behöver vi gå runt. Och istället då så tjänar vi pengar på så kallade transaktionsintäkter istället. Och det är egentligen inte föreningarna som står för den utan det är föräldrar som betalar 19 kronor.
Mm.
Men du pratade ju att när du var aktiv som ung så var dina föräldrar väldigt aktiva och det var liksom stor bil och dubbla tvättmaskiner och sådana saker. Och det där har man ju hört lite grann om också att det har förändrats. Alltså så här, intresset generellt sett från vuxna att engagera sig i saker vid sidan av, för man har jobbet och sen har man familjen och så vet du hur det är med sin bostadsrättsföreningsstyrelser, problemet att man nästan får skicka ut brev och hota så här, vi får lägga ner den här föreningen och bli ett hyreshus om inte någon kan tänka sig att sitta här. Och det pratas ju mycket om att vi inte är liksom den här, vi är inte engagerade i föreningslivet på det sättet som var tidigare. Är det en bild som du delar, eller är det liksom överdrivet, eller var står vi idag med folks engagemang? En sak är att sonen går på karate, men någon ska ju sälja korven och någon ska ju få ihop grejerna också liksom.
Nej, men nu kan jag bara berätta vad vi hör våra föreningar säga. Mm. Och det är klart att det finns en utmaning i att hitta. Det är ideellt i stor utsträckning. Det kräver mycket tid. Så att det kan både vara stöttande föräldrar som man behöver hjälp av. Men också hitta tränare, ledare till ungdomsverksamheten och så vidare. Så att det här är en kraft vi har i Sverige. Men vi ska ju inte ta den för givet. Det är som du säger. Vill man inte hjälpa till, men då står man ju utan en tränare.
Jo, men jag tänker också bristen på hallar.
Ja.
För att min dotter, då, nu är det några år sedan, men jag minns när jag var på någon sån här föräldramöte på Sofias skola där hon gick, och då kom inte hon, det var skolsköterskan tror jag, som kom in och poängterade vikten av sömn. Mm. Och sa så här att det är jätteviktigt att barnen sover, att de måste vara, men hur dags ska de vara i säng då? Ja, absolut, senast klockan 9 tyckte hon då, och de här gick tjejerna, eller då gick tror jag hon gick i 8. Men då konstaterar vi att så här, de går ju på träning då, alltså det finns ju inte tider.
Nej.
Liksom att alla ska kunna träna mellan för så här, klockan 4, 5 eller 6, det är ju helt, det finns ju inte.
Mm.
Utan vi har ju sån enorm brist, i alla fall i Stockholm, men jag skulle vilja påstå runt om i landet. Eller ni är ju ändå verksamma i hela landet, är det ett problem i hela landet?
Ja, men i Stockholm vet vi att det är ett problem. Det här är ju ett problem som jag tror har byggts upp över tid. Och det har ju också mycket med att vi växer. Alltså det finns många städer i Sverige som växer och vi bygger nya bostäder och så vidare. Och ett problem med det är att när vi bygger nya bostäder så idrottens intressenter, eller om man ska säga, de deltar inte i den diskussionen. Så tyvärr så står det ju inte i bygglagen idag att det behöver finnas en idrottsanläggning i närhet till där man bygger.
Och det gjorde det tidigare, eller? Det var...
Ja, alltså jag vet inte faktiskt hur bygglagen såg ut tidigare, men det vi vet nu i alla fall är att vi tyvärr snarare använder kanske idrottsanläggningar att bygga på.
Mm. För det borde ju egentligen vara så här, per varje tusen lägenhet så måste det finnas x antal kvadratmeter hallyta.
Ja,
det borde ju vara så.
Ja, det kan man ju tycka.
Ja.
Och tyvärr är det ju precis det som krävs. Det behövs vara nära, tillgängligt. Det kanske inte ska behöva att föräldrarna skjutsar till träning eller vad det nu ska vara, utan det behöver finnas tillgängligt. Och det är så mycket viktigt i andra perspektiv också. Vi pratar alltså om integration och gemenskap och att behöva liksom åka in i hela stan då för att komma till den här träningen. Ja, men det sätter liksom vissa begränsningar i det. Så att det tror jag är en del av problematiken som har byggts upp över tid. Och jag vet själv, där jag kommer ifrån så fanns det en stor idrottsanläggning mitt i stan som heter Folkungavallen. Och jag minns väl hur jag var där i skolan flera gånger om år och kasta liten kula och vi sprang 60 meter och allt vad vi gjorde. Den är ju tyvärr helt jämnad med marken nu och bara bostäder.
Men här, jag har en spaning, och nu kan jag ju vara sist på en boll som redan är löst här.
Men
som det brukar vara. Liksom. Det här med internet. Nej, jag skojar. Min upplevelse är att vi lever i ett samhälle idag där flera vuxna människor är engagerade på sin fritid i att röra på sin kropp.
Mm.
Man går på gym eller man liksom har någon liksom crossfit-passet så, eller löpgruppen så. Å ena sidan. Å andra sidan så har vi en upplevelse av att vi inte har tillräckligt med kvalitetstid med barnen, och man rycks åt olika håll och det skärmar och grejer. Och det, jag har ju en 14-åring hemma, och för oss har ju en sån sak varit att han och jag, liksom, att vi tränar ihop.
Mm.
Och då kan man konstatera att det har vi haft jättesvårt. Jättesvårt att få till liksom. På gymmet fick inte han komma in där jag var. Du lyckades lösa det med att boka en PT-tid. Så jag har ju en PT-tid varje vecka med en personlig tränare som tar hand om mig, Andrea och Primus samtidigt. Så tränar vi tre. Men det är ju för att vi har pengar så vi kan unna oss det och sådana saker. Men, och likadant när jag var barn var det så. Jag sköt pilbåge och det kunde man bara göra. Bästa klubben för det var, jag bodde i Vällingby, var i Kungsängen. Mm. Då ska man veta att det är 40 minuter bil däremellan till någon liksom, där det var någon gammal hall som jag tror tillhörde BOV eller något sånt. Ja, men du vet. Mm. Och det gjorde att min pappa och David, min bästa kompis pappa, fick ju köra oss 40 minuter dit två gånger i veckan och 40 minuter hem. Vad skulle de göra när de satt där och kollade på den där fula automatkaffet som fanns där? De började ju skjuta dem också.
Mm.
Och nu är inte jag 18 längre, nu är jag 48, men min bästa kompis pappa, han skjuter fortfarande i den klubben.
Mm.
Därför vi kunde stå bredvid varandra och göra det och vara kul tillsammans, och då skapar man också ett engagemang för klubben som blir ett personligt engagemang.
Mm. Men vad vill du komma?
Är det inte många klubbar inte som... Jo, men varför tänker man inte mer i formen av att man gör vuxengrupper och ungdomsgrupper samtidigt, eller mixade grupper? Så här, varför ska jag skjutsa sonen och titta på i två timmar för att sen åka och göra min egen träning i två timmar? Varför kan inte jag träna med mitt barn eller med min tonåring? Får vi både kvalitetstid och engagemang i en förening och möjlighet att röra på kroppen? Det är klart att i basket är det väl svårt att köra liksom 14-åriga tjejer och 48-åriga gubbar i samma lag, för det är, liksom, det är ändå en tävlingsform.
Mm.
Men ni känner inte att det här, jag bara tänker så här, finns ju en lösning på ett problem, är ju mer träning över generationsgränserna på något sätt. Liksom.
Ja.
Ska alla föräldrar stå och titta på i två timmar för? Jo.
Jag vet inte, det här är du expert på att svara på, ja. Men min korta inspel är bara att ändå att vi upplever, ja, om du tittar Linköping Cloetta Center eller Nyköping Rosvalla eller de här, att man har ändå byggt små måls eller liksom små, ja, vad ska man säga, som affärscentrum.
Oh ja, fast men då får ju idrott, du fika under tiden.
Ja. Jo, nej, men det jag menar är att det finns liksom, medan barnen tränar, så här, föräldrarna skulle kunna gå på ett gym medan barnet tränar ishockey. Alltså, ja. Man börjar ändå samla, menar jag, i städerna fler idrotter under ett större område. Men jag kanske har fel. Men
återigen, det jag hör då, det jag har hört från flera föräldrar som har just identifierat det problemet, men då ska jag bara stå här och titta, och det slutar med att jag tittar på mobilen istället. Men helst skulle man ju vilja att de engagerar sig såklart i träningen och ser sina barn träna. Men jag vet också att finns föräldragrupper som passar på att träna. Det kan vara att ta en powerwalk eller man tar en löptur under den här timmen som barnet tränar. Så att, men jag tror det ansvaret ligger hos föräldern att ta tag i det snarare än kanske föreningen.
Ja, men jag håller med. Jag tycker det är en poäng, Charlie, men jag tycker också att det kan ligga mer på föräldrarna i så fall att göra det.
Mm.
Sen kan jag också tycka att det är så många föräldrar som prioriterar sig så själva så mycket. Det såg jag genom alla år man har varit hockeyfarsa och kussa och även danspappa. Där man, ja, där det är så jädra viktigt att föräldrarna måste få sitt också. Liksom. Och ja, det är väl inget fel på ett sätt. Men samtidigt så kan jag tycka att det inte är så lång tid man har barnen. I mitt fall så gick det alltid före. Liksom. Men det är klart att det är bra om man kan hitta fler aktiviteter på samma ställe.
På samma timme.
Mm. Mm.
Men om vi kanske tar två steg bakåt där. Men om du skulle få hjälpa oss med brandtalet. Varför är det här viktigt? Jag menar, det är viktigt för dig, för du jobbar för det här företaget och du gillade basket. Men varför är det ur ett samhällsperspektiv viktigt att föreningsidrotten går framåt och inte går bakåt? För liksom, vad är vinsterna? Folk kan väl spela saxofon och så skiter vi i det här. Varför behövs basket liksom?
Ja, nej men... Barn får jättegärna spela saxofon, men de behöver också ha sin fysiska aktivitet, för det vet vi, det bidrar till folkhälsa och man mår i regel bättre. De som pysslar med idrott, de presterar bättre i skolan, man kan få möjligheten i alla fall, eller ta möjligheten också att kanske vara i en gemenskap än att göra annat bus. Och det ska säga, det är inte bara barn och ungdomar, det är även för oss. Vi alla vet att även vi vuxna behöver röra på oss och vår fysiska aktivitet, och som jag sa förut att det här är ju framförallt, man tittar på barn och ungdomar, det här är ju vår framtida arbetskraft.
Mm.
Vi vill att de ska må bra, vi vill att de ska utvecklas, vi vill att de ska vara starka, alltså i både kropp och knopp.
Men hur kan ni som företagare, jag tänker lager.se, ni är ju väldigt nära föreningarna.
Mm.
Jag vet ju också att det finns ju studieförbund, SISU till exempel, som också gör ett jättebra jobb för föreningar. Med utbildningar och cirklar och sådana saker. Men, och det finns väl säkert någon konkurrent i er, jag har inte stenkoll, men ändå då. Och sen så tycker jag också att man har sett på vissa kommuner att man gör väldigt bra. Man har sådana här byta skridskodagar eller utrustningsdagar, eller man kan få prova på och låna grejer.
Mm.
Men vad kan ni där? Hur jobbar ni? För er måste ju det också vara jätteviktigt att det är så många som är i föreningslivet som möjligt ju. Det är,
ja,
ju, det är ju liksom det ni lever på som bolag.
Mm.
Men kan du då som erfarenhet som ändå är väldigt, jag menar så här, duktig på business och kan de här grejerna, hur kan ni stötta liksom, eller vad gör ni för att hjälpa då föreningarna som...
Ja, men framförallt så handlar det om att vi vill ge, alltså, digitala verktyg som man kan bedriva sin verksamhet effektivt. Det behöver inte bara vara hur man hanterar sin medlemsbetalningar, utan under pandemin exempelvis så kunde man ju inte få in medlemsavgifter. Och det kunde vara så att en förening behövde köpa in en ny gräsklippare eller vad det nu kan vara. Då kan vi hjälpa till att bygga liksom digitala verktyg för att samla in pengar exempelvis.
Mm, just det.
Så att enkel från enkel spridning, lätt att swisha in pengar så att då det tillfaller föreningen. Det är liksom en, så jag skulle säga digital och produktutveckling för att göra det enklare för föreningen att kanske lägga mindre tid på det administrativa och mer.
Just det, och kanske hjälpa till att utveckla någonting som man byter grejer med varandra, appar och sånt där.
Ja, men precis. Ja.
Tänker jag. Mm. Alltså att man kan uppgradera, för så var det ju. Det är klart att man kommer till en nivå när det börjar bli närma sig elit, att man kanske vill ha bättre grejer. Men det är ju som du sagt en enorm kostnad. Tänk på pengar man lägger om man har ett barn i en, jag skulle säga att alla idrotter kostar, för det behöver inte bara vara utrustning. Det kan vara hallhyra och det kan vara alla möjliga saker och träningar. Upplever du att alltså den här elittänket, för jag tänker förut så tidigare så känner jag som också, ja men vi är några år äldre och har ju liksom följt föreningslivet och följt även barnens då, så. Och jag upplever att det mycket, har blivit mycket mer så här jaget före laget. Att man åker på egna camper som kostar pengar. Man är mindre lojal mot sin egen förening.
Ja, men också bara den här grundsatsen. Jag skulle vilja börja med det här. Ja, men det är för sent. Det skulle börja med när jag var 6 år. Nu kan du inte satsa på det här. Men det handlar inte. Handlar inte om satsa. Det handlar om att jag ska hitta något kul på kvällar i veckan. Liksom. Mm. Det handlar om att jag vill prova basket. Inte att jag behöver bli något hela proffs. Liksom. Mm.
Nej, och det kommer jag ihåg i hockey när det var liksom hur det var nästan jobbigt att det skulle komma någon ny och prova. Man bara så, liksom. Mm. Och att det blir så mycket fokus på att vinna hela den här hetsen.
Mm. Vad tänker du om hetsen?
Vad känner du om hetsen kring liksom, är det det som
det är inte ditt
påverkar?
Jobb, men du kan ju tycka något.
Nej, jag menar det. Det är verkligen inte ditt jobb. Men det är kul att prata med någon som är så insatt i föreningslivet. Ja. Det är inte alla dagar man får träffa någon sån.
Nej, men det ser vi ju. Vi ser att man väldigt tidigt försöker liksom identifiera talanger och man kanske sätter dem i ett eget lag och så vidare. Jag tror väldigt mycket kommer från föräldrarna också, måste jag säga, att det är. Vi har själva sett liksom föräldrar uppe på läktaren som vissa hejar på och vissa liksom pushar. Jag tror mycket kommer hemifrån också vad man har för ambition liksom med sina barn. Om man vill att de gör det för att ha kul eller för att man kanske har en egen dröm som ska leva vidare i sina barn. Jag tror väldigt mycket individuellt. Men alltså, för vissa är ju slutet att bli en idrottsstjärna också. Så att det här kanske är en baksidan med att vilja bli en sån.
Men för jag tänker att idrotten är ju ett tillfälle att utveckla ledarskap på något sätt, va? Och förmågan att vara i ett lag eller kämpa mot ett mål, allt det där. Och det kan ju verkligen vara, det kan vara ett verktyg för gott som verkligen kan ha stor nytta av genom livet. Men det kan ju också vara precis motsatsen, att det är väldigt, väldigt destruktivt. Vi tänkte faktiskt att vi skulle spela upp ett klipp för dig.
Ja, precis. Vi har två saker egentligen. Ja. Som det ena var ju att bara som vi snackade om så blev det ju en grej med våran fotboll och Janne Andersson som är ju tränare för svenska landslaget. En väldigt tydlig konfrontation och hallå kring en intervju där man ändå så här, ja, han var ju vansinnig helt enkelt i en intervju.
Han var väl trött på att bli ifrågasatt varenda dag.
Ja, men precis så. Och då kan jag förstå att på en elitnivå så är det elitnivå och då finns det inte utrymme och då kan jag tycka att där är saker och ting tuffare. Men man måste ju också främja att barnen måste vilja börja. Det får inte, att se en sån här stämning, det kan inte vara gagn för någon, tänker jag. Och vi har ett annat exempel som hände här för inte så länge sedan som jag tänkte jag skulle spela upp för dig.
Och för den som bara får lyssna och inte ser så är det alltså tränaren, heter det så?
Det är tränaren i ett lag, ja, precis.
Som pratar i lägger strategi inför sista minuterna.
Sista minuterna inför ett slutspel här då.
Ska vi se vad AIK tar fram out.
Ja, vad han har att säga är Blomqvist.
Every time we can hit, we hit. We're probably not going to win this game now. Okay, so let's play dirty. Play dirty here.
Det här är ingen tokig farsa, utan det här är en professionell tränare som konstaterar att vi ligger under med 5-1 åka ut och skapa skador på de andra spelarna så vi har bättre chans när vi ska möta dem om några dagar igen.
Eller tolkningen.
Det är min tolkning. Ja, spela tolkning. Fult.
Spela fult, ja.
Inga avstängningar, men spela så fult.
Vad känner du när du ser det här?
Nej, men det känns ju inte jättebra. Men jag försöker tänka att det här är på elitnivå. Hans jobb står säkert på spel om de skulle förlora. Men jag tycker inte att det är bra beteende. Men ja, hoppas att inte det förekommer allt för mycket för hos barn och ungdomarna.
För det kan ju verkligen locka fram det sämsta i människor och bästa människor.
Ja.
Och det är ju inte självklart att de som anmäler sig först i en frivilligorganisation är de som är mest balanserade och lämpade att liksom göra detta. Jag vet inte, det finns ju många säkert fantastiska inspiratörer där ute, men det finns ju också en del som vi alla träffar på, både på läktarna och nere i båsen, som känns som att det här är inte...
Nej, de har ju ingen arbetsintervju direkt liksom. Innan.
Nej, men jag menar bara att det här kan ju inte främja idrotten. Alltså på ett sätt att man tänker... Oj, vad kul. Jag vill att min son ska börja spela hockey.
Ja, nej, men inte ur coachens perspektiv håller jag helt med om. Men däremot får vi inte glömma bort dem ändå som sitter på bänken där och spelar. Det är ju förebilder för många barn och ungdomar. Och där får man väl försöka skydda då barnen och vad de ser. Jag ser ändå mycket mer positivt, eller det mycket viktigare var faktiskt förebilderna, hur de beter sig också, alltså de spelarna på plan.
För det som hände efter det här då, det här var då i sista perioden i en match då.
Mm.
Och det som hände de sista minuterna så var det 43 utvisningsminuter. Varav en var en 10 minuter ska tilläggas då. Men alltså det var ändå 43 minuters utvisning.
Ja, de tog sin coaching
av resultatet av den här coachningen.
Ja, men det är ju inget bra.
Nej, det är inget bra. Men
det är
Ja, det är verkligen superläskigt. Mm. Men nu ska vi se ljus på
Du kan få önska det lite.
Ja.
Vi är ju inte kända för det, men i hemlighet kan jag berätta att vi har liksom så här lampan här med Aladdins ande i här. Mm. Om du skulle få önska dig några saker som på riktigt hade gjort skillnad för föreningsidrotten, vad är det du skulle önska dig? Liksom, skicka in någonting i framtiden här. Vad vill du se?
Nej, men jag skulle gärna vilja se att det inte ska behöva kosta 1800 kronor att lära sig simma.
Mm.
Det är ändå ett sätt att motverka att man liksom inte dör.
Mm.
Bästa livförsäkringen man kan ha.
Ja, och jag vet att man lär sig det i skolan, eller man har möjlighet att lära sig i skolan. Men jag tänker mina barn, jag har ju en 3-åring. Hon är ju i vatten hela tiden. Men så det är just att det inte ska behöva vara så dyrt.
Mm.
Men det
vad är lösningen på det, tror du då?
Ja, men det kräver ju då att föreningens kostnader sjunker. Jag vet inte om ni vet det, men majoriteten av dem som jobbar för en förening, det är ju ideellt.
Mm.
Vet ni vad det skulle kosta samhället om man skulle behöva ge dem en lön?
Nej, det är en spännande
fråga. Ja, det måste, om alla som jobbade ideellt fick affärsmässig lön.
En lön i paritet med en fritidspedagog.
Mm.
Vad skulle det kosta?
Oj, vi pratar säkert miljarder.
Mm, det gör vi. 20.
Åh, herregud.
Mm, varje år. Så att på ett sätt vill man ju inte heller... Man är väldigt tacksam för det engagemanget som de här ideella tränarna och ledarna ger till föreningsidrotten. Det är ju också ett sätt att hålla nere såklart kostnaden till familjerna. Men, ja, men det är väl någonting jag önskar mig. Sen är väl andra här tillgängligheten.
Fler hallar.
Fler hallar.
Med flera timmar. Ja. Eller
kan det inte
ridbanor
vara så att laget.se, ni som har den här, som jag säger, businesskunskapen, att ni skulle kunna liksom... Det kanske är en fråga för någon annan, men att kunna hjälpa till att skicka in en ansökan till kommunen om bidrag, eller att vi behöver ha en hall, eller att alla föreningar i en stad gick ihop.
Mm.
Ni har ju ändå gemensamt att ni känner både liksom bågskytteföreningen och bowlingen och alla. Mm. Att man gick tillsammans och sa, vi måste få en multihall här.
Som laget.se. Liksom.
Exakt. Ja.
Nej, men förstår du vad jag menar? Jag bara tänker att ni, för vi vet ju som du säger, vilket fantastiskt jobb alla ideella människor gör där ute. Mm. Och sliter så jädra hårt. Man blir ju liksom... Jag får gåshud varje gång man tittar på sådana här reportage. Där liksom folk som ställer upp och gör saker. Och också föräldrar som det också vill uppmana till. Att även om man inte kan vara tränare i ett hockeylag eller i ett basketlag. Så kan man säkert hjälpa till med någonting annat. Alltså, alla föräldrar behövs ju.
Mm.
Men ni då som ändå är en kommersiell produkt, och vi tror ju på kapitalismen här i podden.
Ja, vi har i alla fall inte tittat på något bättre alternativ, även om vi kanske inte tror på den.
Men jag bara menar att kan bolag, skulle ni kunna göra ännu mer skillnad, tänker jag, alltså med sådana saker som att supporta föreningen?
Jo, men det är klart vi kan det, men samtidigt så tycker jag att det här är någonting som snarare skulle ligga på... Liksom, samhället, vi pratar kommuner, beslutsfattarna, att det här är nog ingenting som ska fortsätta drivas av eldsjälar eller vi som brinner för att jobba med det här. Utan vi har en idrottsminister, eller en som jobbar med idrottsfrågor i alla fall. Det bör ligga på den personens bord, kan jag tycka.
Mm. Ja, det tycker vi också, absolut. Men man vet ju ibland vad ändå liksom bra bolag kan göra och kan hjälpa till.
Ja, men precis. Vi har ju gjort andra saker också för ändå hjälpa till eller dra vårt strå i stacken. Och vi har ju någonting som heter Hitta idrotten. Och det är ett sätt i alla fall att där man som förälder kan gå in. Mitt barn är den här åldern och vi bor i den här kommunen. Och så åtminstone visualiserar vi. Men vad finns det för föreningar i närhet? För att det kan ju vara så att man vill testa bågskytte när det inte finns i närhet. Det är inte helt lätt att hitta heller.
Och det är ju en jättebra grej.
Mm. Jag ska också kunna tänka mig som förälder så har jag ju ganska mycket påverkan av liksom att jag tror många kanske har det som jag haft att mer eller mindre behöver sparka ut sådana, så att du måste göra någonting. Mm. Du får inte bara sitta där hemma och gamea. Mm. Hade jag då haft ett lätt tillgängligt det som du pratar om, vad finns i närheten? Mm. Det är 400 meter dit att finns det ett karatecenter. Liksom. 800 meter. Mm. Du kan fan cykla ner här så finns det en basketklubb. Mm. Det hade kanske varit enklare än att börja. Vad vill du göra? Och dansa. Ja, curling. Så, ja, då var det Kungsängen här. Alltså liksom, ja. Men då är det väl jättebra.
Ja, men då är det hittaidrotten.se.
Hittaidrotten.se.
Ja. Ja, jättebra. Det slår vi slag för.
Mm. Ja. Och men det är ungdomsidrott då. Jag kommer titta något ställe där jag och Mattias kan börja med.
Men gå, fotboll finns.
Ja, men hittar man det där inne?
tack för det. Hon tittar lite på oss och säger bara, gå fotboll
finns.
Ja, tack. Ja, vi fattar.
Men jag menar bara att den inkluderar ju alla.
Den inkluderar alla. Mm. Ja. Okej, så det är inte bara för
ungdomar. Även oss.
Ja.
Alltså vi tränar ju tennis hela tiden.
Ja, absolut.
Så
att,
ja, absolut.
Nej, men alltså vad härligt. Det är tänkvärt, verkligen. Mm. Och som sagt, gå in där på Hitta din idrott.
Mm. Ja. Och stötta de föreningar som finns nära.
Precis. Och sätt ungarna i föreningen och sätt er själva i föreningen. Men sätt ungarna först kanske.
Ja, men jag tycker många vuxna pratar ju om att det är svårt att skaffa nya kompisar när man är 40 liksom. Då är det väl här ett ytterligt sätt liksom att bara hänga kring föreningen där kidsen hänger, gör ju att det är andra föräldrar med samma förutsättningar i VIP, så har man nya.
Och för er som lyssnar som har företag så går det alldeles utmärkt att sponsra föreningen. Just. Det tar föreningarna tacksamt emot.
Och är det kommun och lyssnar så kan du köpa upp alla de här kursade paddelhallarna, så kan vi göra om dem till olika typer av idrottscenter.
Ja, de blir ju föreningar nu.
Ja, det kommer något kort ur allt. Ja. Det var jättespännande och det här skulle vi kunna prata mer om.
Ja,
det här med både föreningslivet och idrotten är någonting som känns otroligt viktigt för Sverige in i framtiden.
Tack så jättemycket för att du kom.
Tack själv.
Podplay.